Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden. Det är fredag den 2 november. Johan Wendel heter jag, reporter och analytiker på DI. Med mig har jag Agneta Jönsson, också analytiker på DI. Välkommen.
Tackar.
När vi gick in här på fredagsförmiddagen så hade vi lite muntra miner på börsen. Börsen var upp med strax över 1% här. Och det är ju inte helt fel. Det har varit en bra vecka, eller hur Agneta?
Precis. Enligt vår kollega här Mikael Wilén så har det varit bästa veckan i slutet av oktober sedan 2016. Det är upp 5% den här veckan. Innan har vi ju haft en väldigt dramatisk oktober så att det känns ganska skönt.
Ja, vad säger du om börsläget annars? Känns det som att det är liksom vänt, vi har varit nere på botten och vänt efter den här sättningen som vi hade?
Precis, vi har i alla fall vi på väg till en upprekyl. Tittar man på det tekniskt så OMX-index är ju nu 15,50 så borde det upp till 15,82 i alla fall i den här första svängen. Sen får vi se vad som händer om vi får makro och annat som kan stötta en vidare uppgång. Och det händer ju en del saker i omvärlden. Dagens glädje på börserna har ju att göra med att det verkar som om Trump och kinesiska presidenten här håller på att komma överens om vad det gäller handels och tullarna. Och det kan ju i och för sig vara lite utspel inför det här mellanårsvalet i nästa vecka, men vi får glädja oss åt det så länge det varar i alla fall.
Ja, jag tror, om jag ska spekulera lite så känns det som att det där är lite överdrivet. Han hade snackat med honom på telefon och haft ett bra samtal, skrev Trump på Twitter då, om kinesiska presidenten Xi Jinping. Jag tror att det kommer bli lite sådär Xi fick vi. Därför är det känns som att det är kanske lite mycket snack där och inte så mycket verkstad. De har fortfarande fundamentala motsättningar som inte har löst sig.
Precis, kan mycket väl vara så. Men som sagt, så länge börsen är öppen idag, vilket den är till klockan 1, så borde ju åtminstone det här hålla i sig. Och vi ser ju också en återhämtning i våra cykliska verkstadsbolag som har fått väldigt mycket stryk.
Ja, spännande. Och vad gäller bolag så är ju medicinteknikbolaget Getinge rekylerar ju uppåt idag också, drygt 4% när vi gick in här i studion. De följer ju på torsdagen efter Bloomberg rapporterade att FDA håller på och utreder vad heter det, en aortapump som ett dotterbolag till Getinge gör. Getinge gick ut sen på kvällen och tonade ner det här och sa att det inte var någon större grej utan ville få det framstå som ett rutinärende. Getinge behöver inte betala någonting eller återkalla någonting och uppenbarligen verkar det som att aktiemarknaden tar fasta på de här eftersom aktien går upp. Men det har inte riktigt gått upp till vad den var innan det här beskedet.
Nej, och de har ju lite andra problem. Redan tidigare för ett par veckor sedan gick de ut och där de då hade problem med ett implantat som man opererar in i ett bolag som de nu har sålt, men där det har visat sig efterhand att många har drabbats av väldiga komplikationer och man har fått då skadeståndskrav och sånt där på det här, men även om man har reserverat så vet man inte riktigt hur stort det är och det kommer ligga över Getinge under en lång tid framöver tror jag tyvärr.
Ja, och de har ju haft lite strul här och var länge tyvärr och det finns ju en väldig skepsis mot dem på marknaden. Det är bara att kika blankningen, 6-7% av aktierna är kortade. Det har inte ändrats av rapporten eller något annat besked än det kommer nog inte ändras idag av det här när de gick ut igår heller. Utan det finns en väldig skepsis mot Getinge på aktiemarknaden.
Precis, och sen är det när vi nu går in i en fas, vilket vi har sett nu att börsen är nervös, man är rädd att det ska bli lågkonjunktur, man är osäker. Då undviker man ju än mer bolag där det kan finnas någon form av underliggande problem.
Absolut. Men sen om vi går vidare så har vi har ju vår eminenta kollega Gustav Tapper. Han har ju rapporterat i torsdags där att det finns aktörer som har räknat och gjort propåer om ett uppköp av Billerud Korsnäs, förpackningsbolaget. Bland annat ska Stockholmsbörskollegan SCA ha räknat på det här och varit sugna på att göra affären. Men där blev det nej från högsta ort, det vill säga Fredrik Lundberg satte ner foten. Och han har ju varit skeptisk mot, när han var med Holmen, hans andra skogsbolag, så var han inte heller så sugen på några stora affärer med Billerud där, pekade Gustav på i artikeln. Billerud gick ju upp ordentligt igår efter vi hade rapporterat om det här. Jag vet inte, har du några tankar om det här budspäcken i skogsbolagen? Är det ett tecken på att liksom sista konjunktur- och börsfasen är här när alla ska göra köp hit och dit?
Precis. Historiskt sett har det ju varit så att man har gjort väldigt dåliga förvärv i slutet av cykeln. Om inte minst de här Stora Enso gjorde ju ett sånt där gigantiskt förvärv av Consolidated Paper som liksom bildar skola hur man inte ska göra när man köper andra bolag. Men det som är lite poängen här med Billerud också är att de gör en stor investering i en ny pappersmaskin på något som heter Gruvön, och det gör ju också att de har investerat under det här under en lång period, och det gör ju också att köper man nu Billerud när man då pressas av en del av råvarukostnaden, man har visat ett svagt resultat, man nästan färdig med det här, så kommer man in billigare än om man skulle ta och investera i en egen utbyggnad. Så där kan det ju faktiskt finnas logik om man tar och passar på att göra ett förvärv nu.
Och sen man kan ju förstå att andra räknar på Billerud med tanke på att de har en väldigt stark marknad, men kursen har gått söderut och de har ju haft massa produktionsproblem bland annat. Men jag tror att, eller jag är nästan säker på att den här kursreaktionen som vi hade på torsdagen, den ganska kraftiga uppåt, den var ju upp över 15% tidigt på dagen. Det är nästan 100 på att det är en så kallad short squeeze, det vill säga den är ju kraftigt blankad, den här Billerud också, den är en av de mest blankade. De tvingas ticka sina positioner, det trissar upp aktien ytterligare.
Precis, och jag menar, det är du blankad utav fundamentala skäl i ett sånt bolag och det börjar liksom lukta uppköp, jag menar, då är det ju vettigt att stänga, för att det är inte kul om det kommer ett bud som ligger 30-40% upp.
Nej, då kommer någon stackars hedgefondförvaltare att slita sitt hår.
Precis.
Och det vill vi inte. Men, och sen så då så har vi ju en Loomis-rapport, kontanthanteringsbolaget. De har du kikat på lite.
Precis, jag tittade lite närmare på dem i somras och tyckte de var köpvärda då efter att de hade fallit ganska kraftigt under våren. De hade problem i Frankrike då med sin lönsamhet där, vilket de nu håller på att åtgärda. Så tittar vi på den rapporten som kom in nu, så var det i linje med förväntat. Men det som jag tror att marknaden reagerar lite positivt på också är att man bibehåller förväntningarna på att den amerikanska marknaden ska växa med 6-8% nästa år också. Och det är bra. Och däremot i Europa så ser man en tillväxt på 1-3%. Loomis själva vill växa med 8% per år inklusive förvärv. Och man jobbar på med det här och det är helt klart realistiskt. Nu var den organiska tillväxten lite i underkant 2%, men det varierar lite över kvartalen. Särskilt nu som det här är problemen i Frankrike är på väg att lösa sig, så kan det se lite bättre ut där. Rörelsemarginalen blir 12,7%, har man ett mål på att man ska ligga mellan 12 och 14. Man har en del som man kallar för save points, som är sådana här när man tar hand om kontanter i butiker och det läggs in i små lådor och det hämtas matematik och förbättrar logistiken och sådär, som växer ganska kraftigt. Och där kommer man också att utveckla lite mer och investera nu framöver. Riktigt hur mycket vet man inte, men man flaggar lite för att det kan bli en aning marginalpress. Jag tror inte det behöver vara så mycket. För det handlar ju om det här också, att du går genom att utöka de här tekniska grejerna och bli effektivare, så kan du öka marginalerna på sikt. För att det är ju en väldigt stor andel personalkostnader. Det är ju att åka runt med bilar och hämta upp prylar är ju en personalintensiv bransch.
Ja, det är inte drönare som tar över det än på ett tag.
Nej, däremot så jobbar man ju, att man vill ju försöka utvecklas mer åt det digitala hållet och jobba i framkant. Alltså jag tycker det ser fortfarande, den här rapporten bekräftar liksom det som jag tyckte att man ser i bolaget, och jag tror att sen vi rekommenderade köp då, så har de gått upp 8% och index har gått 3%. Så jag tror vi får se den här utvecklingen, att de kommer fortsätta utvecklas starkare än marknaden, särskilt om man nu är intresserad av lite annan typ av bolag än rent cykliska.
Men det är ju spännande, för det kanske är inget geni för att liksom konstatera att kontanthantering är ingen sexy story, och här i Sverige så är ju kontanterna nästan borta, men det räcker ju bara med att man tar sig till exempel Tyskland, då blir man ju nästan spottad på om man drar fram ett kort istället för kontanter.
Precis, och det är då som de säger, det dröjer ju innan det kommer försvinna runt om i världen. Man brukar ju säga att kontanterna växer ungefär med BNP, men sen finns det en massa andra grejer som spelar in, typ som bankerna här hemma är ju inte kontanthantering någon större business längre. Förut var det ju enormt jobb. De satt på alla bankkontoren och räknade sedelbuntar varje morgon som skulle då skickas iväg till något centralkontor och stoppas in i valven och sådär.
Det var ju också på den här tiden som Sverige kallades rånhuvudstaden i världen. Vi hade ju massa väpnade rån.
Precis.
Också på den tiden.
Eller hur? Och det var ju för att de åkte runt med alla kontanter hit och dit och fanns på kontor. Nu är det inte så länge. Men däremot så är det mycket fortfarande så i USA. Där är kontanthanteringen en stor del, vilket gör också att det finns potential att de outsourcar det här till bolag som Loomis som sköter det helt och hållet. Vi ser ju här på svenska marknaden sköter ju såna här typen av bolag, de sköter ju bankomaterna helt och hållet nästan själva nu. Det är ju inte bankerna inblandade längre.
Nej.
Så att där finns ju potential att göra ännu utomlands mer. Också. Ja.
Men du har ju kikat också på Loomis sin avknoppning från Securitas, så de kom ju rapport förra veckan och du har ju lite tankar kring dem där också.
Precis, det är ju ganska skojigt bolag. Det är ju inte heller så här supersexy bransch, men det man gör där det är att man håller på med en transformation, att man går från mycket manuell hantering, väktare som går runt och kollar, till mer digitala lösningar. Och där har man hållit på med en period nu, så att de här digitaliserade säkerhetslösningarna uppgår nu till 20% av försäljningen. Så att det är en liten procent varje år går man åt det hållet. Poängen med det är ju också att de ökar marginalerna.
Men grejen med, jag måste bara fråga där om de här digitala säkerhetslösningarna. För grejen var väl i Q3 för Security, så var det väl det 20% av försäljningen.
Precis.
Och det var samma sak som i Q2. Ska man läsa in någonting i det?
Jag tror inte det, utan du ser det lite på årsbasis. Det är inga stora rörelser. Jag menar, om du går från liksom 1% om året så här, det är bra, så det är inga stora kliv liksom. Så jag tror inte du behöver vara så bekymrad över det. Och även med rörelsemarginalen ökade då 0,1% till 5,6. Det är inte heller några stora kliv, utan det är det här sakta men säkert jobba sig uppåt. Om vi säger att en marginal på ren bemanningstjänst ligger kanske på 2-3%, då skulle det vara 100% digital, skulle ligga på 10, och där hamnar man någonstans nu mitt emellan, att man går åt det hållet. Men det är ett stabilt bolag och de har halva omsättningen i USA och halva i Europa, och man har också där en marknadstillväxt på 2-3% organiskt, och sen gör man en del förvärv och sådant, så att det ser ganska, det är stabilt och bra och rulla på. Men det man ser är att nästan alla rörelser kommer i samband med rapporterna. Så det är typ en sån här aktie som kan vara kul att titta på. Nu steg de 7% på rapportdagen denna gången också. Jag gjorde det i somras och tittade. Och du har nästan alla stora förändringar i deras kurs kommer med i rapporten. Så en strategi, det är ju liksom att köpa dem när de ligger runt 145, och kommer de upp runt 160 när de närmar sig nu, så kan du kliva av.
Ja, vi får se om det håller i sig framöver. Jag gillar ju ändå Securitas-storyn på sikt, det här med digitaliseringen och marginalförbättringen som det ger. Sen går det inte att komma ifrån, när du har det så personalintensivt så blir det knepigt när du har den här konjunkturen som vi har med löneinflationen.
Precis, för det påverkar ju väldigt mycket eftersom lönekostnaden är en sån stor del. Men sen har du ju också den här strukturella tillväxten när det gäller säkerhet, för det kommer ju behövas mer och mer. Tyvärr, den typen av grejer runt om i världen. Det är ju inte bara att hålla koll på flygplatser så ingen tar med sig bomber på planen. Men överallt så blir det mer och mer behov av den typen av tjänster. Vilket gör att det finns liksom en underliggande tillväxt. Sen har du också deras stora konkurrent G4S som är brittisk-danskt bolag. Så att säga. De är noterade på Londonbörsen men också på börsen i Köpenhamn. Som är väldigt lika och kommer egentligen från samma ursprung. Det var två bröder som startade Vasset bolag typ för evigheter sedan. Men det som är intressant med dem är att de har en större exponering mot tillväxtmarknader. Så det tycker jag också är ett intressant case. De kommer med en operativ uppdatering, säger de, på onsdag i nästa vecka. Så att det kan vara intressant att höra vad de har att säga då.
Absolut, de lär väl ge samma bild som Securitas, tänker jag, med
precis
lite löneinflation som ställer till det.
Ja, sen är ju då, i och med att de är ett brittiskt bolag så rapporterar de bara 2 gånger per år, så du får bara hel- och halvårsrapport, vilket också kan faktiskt, ibland kan det vara ganska skönt när det är bistra tider att det kan dröja lite innan rapporterna kommer.
Ja, men absolut. Vad heter det? Vi ska gå vidare till en sektor som inte har så mycket med säkerhet att göra, utan men som har varit i fokus här och som jag skriver en del om, gambling och betting, spelbolagen på Stockholmsbörsen.
Där fick du ett bud denna veckan.
Ja, det har hänt grejer där. Alltså, det har hänt grejer, det får man säga. Det budet syftar på ju såklart brittiska William Hills bud på Mr Green där. Det var ju en rejäl premie, 49% jämfört med tidigare stängningskursen. Så att, och jag skrev ju, det var ju, jag ska inte slå på min egen trumma för mycket, men man har ju känt att det är något. Det här är en sektor som har varit ganska hatad, eller blivit hatad rättare sagt under efter våren och under sommaren. Men nu verkar, tycker jag ändå att sentimentet har vänt, och jag skrev det innan det här budet kom, och när budet kom då blev det en rekyl uppåt för många aktier. Så det känns ju lite kul. Men det är ju spännande med spelbranschen. Jag tycker att det är två grejer som man fokuserar på. Dels är det ju då USA-marknaden, det vill säga i våras så öppnade ju högsta domstolen via domslut upp marknaden för sportspel för de olika delstaterna att tillåta det. Det är den ena. Sen så har vi också regleringen av Sverige, vilket är en märkeshändelse för de operatörer framförallt som är verksamma.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Här i Norden då.
Det innebär att de ska ha licenser och
grejer. Ja, exakt. Svenska Spel blir av med sitt monopol då, officiellt. Det är de ju redan i och för sig. Men i praktiken kanske man skulle säga på vissa fronter. Men hur, strunt samma. Det är spännande för det här William Hill-budet då, på Mr. Green. De köper ju Mr. Green för att de vill, dels vill de öka sina digitala intäkter. Många av de här äldre brittiska spelbolagen, de är ju fortfarande, de har ju stora såna här fysiska butiker där man går in och spelar, och det känns ju helt stenålder för oss, men det är så man har spelat där tidigare. Men de vill dels öka sina digitala intäkter då, men de vill också minska exponeringen på den brittiska marknaden som har haft det lite kärvt. Det var lite tuffare regleringar från UK Gambling Commission som har bland annat som har satt sank i tillväxten där, så att då vill de få in Mr. Green som är växlare på andra marknader. Och det spännande är ju att William Hill då, han som kommer ansvara för Mr. Green är Ulrik Bengtsson som är tidigare Betsson-vd. Så han har ju god koll på
den svenska marknaden, ja. Var det på bolagen där då?
Exakt, exakt. Och nu blir det ju då spännande, för efter det här budet så, alltså vi såg ju Leo Vegas aktie, den har varit otroligt nedtryckt, ner kring 40-45 spänn där. Den vände ju upp, och idag när vi gick in i studion här så handlades den kring 54-55 spänn. Så den har ju gått upp ordentligt. De rapporterar ju nästa vecka, det återkommer vi till. Men du har ju också, du såg ju också de mindre bolagen på First North-listan som kanske är mer aptitliga för utländska aktörer att svälja. De stack ju också rejält, och ett sånt som jag skrev om var ju Global Gaming, som har en hög andel av sina intäkter från Sverige och reglerade marknader. Och det skulle ju vara attraktivt för en, och de har ansökt om licens också i augusti i Sverige. Och det skulle ju då kunna vara ett attraktivt mål för en operatör som vill etablera sig i Sverige och köpa till exempel Global Gaming. Men vi får ju se. Och det är uppenbart att dels så har ju den här budet liksom triggat en sentimentsvändning som man anade var på G redan med rapporterna för Q3-erna, för de var ju bra, de flesta av dem. Men jag tänker i Leo Vegas fall, där, vi får ju se hur bra rapporten är nästa vecka, men det som ligger dem i fatet lite om de skulle vara eventuellt köpas upp, det är ju att Leo Vegas är stora på den brittiska marknaden, och många av de här bolagen som vill köpa dem, eller vill köpa svenska bolag kanske, de är också tungt exponerade mot brittiska marknaden och vill minska den exponeringen. Och det ligger Leo Vegas lite i fatet skulle jag säga. Men det säger inte, det kan även
kan hända.
Exakt, allt kan hända. Och Cherry är också ett sånt här. Ja. Som,
är det bara kasinobolagen man är intresserad av att köpa upp, eller finns det intresse för de andra?
Nej, det skulle jag inte säga, utan det är across the board. Men sen så en annan händelse var ju att Scout, ett lite mindre First North-bolag, tog ju i veckan in 42 miljoner kronor i en ny emission. Och det är ju spännande, för de ska ju satsa då på USA-marknaden. De är en så kallad daily fantasy sport leverantör, det vill säga de gör ungefär liknande spel som Drömälvan, om någon kommer ihåg det. Och deras edge är ju att såna här daily fantasy sports, det är ju redan tillåtet i de flesta amerikanska delstater, för det är ett skill game, klassas det som. Så att flera amerikanska delstater håller ju på att öppna upp för sportspel efter det här domslutet som jag pratade om. Och då är liksom fantasy sport är ju stort i USA. Så då kan det vara värdefullt för de operatörer som vill satsa på sportspel senare att ha en fantasy sport lösning på plats. Därför då kan du bygga en kunddatabas och sen korsförsälja.
För då är du redan inne på den marknaden där
exakt,
det redan är tillåtet.
Exakt. Och det som jag pratade med Scouts vd, han pekar ju på Kambi som har gått jättebra. Och de har ju ett avtal med DraftKings som sysslar med fantasy sport i USA. Och de har integrerat då Kambi sportbok, och det verkar ju gå väldigt bra om vi, i New Jersey där de är live. Så att, ja men det är mycket spännande. Och den här sektorn blir ju som alltid spännande att följa framöver här. Precis. Vi har lite rapporter nästa vecka. Jag tänkte vi skulle prata lite bank också. Precis. För det hände ju lite där idag.
Förra veckan var vi helt upptagna med storbankerna, men det kom ju in andra grejer också. Idag fick vi ju se ett insiderköp i Collector. Det var ju då vice ordförande Erik Selin som köpte för en ganska stor peng, var 26 miljoner. Han köpte
29,6
till och med. Och både han och styrelseordförande Lena Aple har ju köpt hela tiden och visar ju verkligen att de tror på bolaget. Lena Aple har ju inte köpt så stora belopp varje gång, men de har köpt väldigt många sen sommaren här på 2-3 miljoner under resans gång här. Så att det visar ju, det är ju en ordentlig pilotskola här.
Ja, och du hade ju, jag måste bara flika in, för du hade ju noterat att hon köper ju alltid dippen tydligen.
Precis, och hon är ganska duktig att göra på det faktiskt, att köpa när de åker ner här. Så att det är all heder för den saken.
Men det är spännande de här som köper dippen. Investors vd Johan Forsell är också en sån som köper dippen ofta när det dippar i portföljbolagen eller Investor. Det är kul när man hittar dem där. Då.
Jo, och jo, men det tycker jag är bra. Sen har ju Collector haft emot det med sina vd:ar. Vi har ju skrivit mycket idéer om det här med den nya medien. Martin Ostman som hade problem hos sin tidigare arbetsgivare Handelsbanken, vilket har satt press på dem. Men den här rapporten som kom den 25, samma dag som SCB, de försvann liksom i den här rapportsörjan. Den var faktiskt den var bra, eller i linje med hur man brukar vara från deras sida. De har ju en väldigt stor tillväxt vad det gäller krediter. Kreditportföljen har vuxit med 26% på årsbasis till 23,1 miljarder. Man kom in med ett bra resultat, vinst för skatt på 195 miljoner och intäkter på 563. När relationen mellan kostnader och intäkter som man tittar mycket på bankerna ligger på 43. Och det är ju betydligt, storbankerna ligger ju, bara Swedbank är lägre, annars ligger de andra runt 50. Och Collector är ju en väldigt digital bank och positionerar sig som det. Så de ska ju kunna komma ner en bit under 40, vilket de också jobbar på. Alltså där finns ju en del hävstång om man lyckas med den biten. Sen nyligen, häromdagen, så talar man också om att man köper en portfölj med förvalna privatlån från Forex. Man talar inte om beloppet, men det handlar om 6600 krediter. Man gjorde tidigare år ett annat sånt där, då köpte man en portfölj på en halv miljard. Och det man gör där, det är att man har ett eget inkassobolag som heter Colligent, som då håller på att driva in fordringar på sina egna kunder. Men då kan de använda det till att då köpa sådana här portföljer och öka sin avkastning, för att de har ganska bra koll på människors betalningsbeteende och sånt, vilket gör att de kan köpa sådana här portföljer till bra kalkyler så att säga. Det är lite högre risk i den verksamheten, men å andra sidan har vi ju sett att man får bra betalt för det om man kommer rätt här. Så att det är okej, men det är som sagt lite högre risk i de här småbankerna än vad det är med storbankerna. Och i och med att det är så mycket konsumentlån, så har man ju redan idag så att säga mer kreditförluster. Kreditförlusterna här låg ju på 1% av kundstocken. Tittar du på storbankerna så pratar vi promille. Så att där vet vi ju inte riktigt, för de har ju inte inte varit med riktigt i en sån här riktig tråkig nedgång. Förra svängen gick ju väldigt snabbt, men får man lite mer utdragen lågkonjunktur och folk blir av med jobbet och det är tuffare tider, så vet vi inte riktigt hur det funkar. Jag tror där ligger det liksom en liten våt filt, att man är lite osäker över de här bolagen.
Ja, men det förstår jag. Och sen, men sen hade vi ju också i banksektorn så hade vi Danske här i veckan.
Vad precis, säger de kom ju igår och då kom de in med en rapport i linje förväntan vad det gäller underliggande resultat och såna här saker. Så det var väl okej. Det är ju den här penningtvättshärvan som pressar dem och har gjort. Nu kommer det ju dröja innan man vet vad som händer med de här amerikanska utredningarna. Blir det böter? Hur stora blir de? Vad hamnar man om? Att det blir myndighetsböter från danska finansinspektionen och sånt, det är ju ganska solklart. Men då handlar det inte om några större belopp än att man kan klara av det, så att säga. Mm. Det man har gjort nu är att man höll på med ett återköpsprogram och skulle köpa tillbaka för aktier för 10 miljarder under 2018. Och det stoppade man när man kom halvvägs. Man vet inte om man har möjlighet att göra det nästa år. Man vill inte kommentera det här om återköpen. Däremot så sa man att man behåller sin utdelningspolicy att dela ut 40-60% av vinsten. Och det är klart, man kan ju inte säga någonting annat. Man vet ju inte vad som händer. Så att, men det tog marknaden lite positivt, så att aktien gick upp en 4-5% igår och den fortsätter upp lite idag. Så att vi kanske har sett den bort den där. För de handlar ju faktiskt till 0,7 utav bokfört värde nu, och det är en ordentlig rabatt. Så där räknar man med att man åker på en smäll.
Ja, vi får se om jänkarna hittar på någonting. Vi såg ju med Telia och SEC där att det kan ju kosta att göra fel.
Det kan ju det, och det är det som är problemet. Och det tråkiga är också att sånt där tar ju tid innan liksom det blir färdigt. Och sen såg vi ju Deutsche Bank hamnade ju i såna här liknande från affärer som de hade gjort under krisen där 2008. Och det blev ju inte klart förrän här om året, så att det här är ofta långvarigt, och de kunde dessutom då förhandla ner sina böter till hälften. Så tydligen är det även förhandlingsbart då.
Ja, vi får se. Bara kort, bankerna hittills, rapporterna. Har du någon favorit som tycker har gjort bäst ifrån sig?
Ja, SEB ser ju var den som så bra ut i linje. Sen gillar jag fortfarande Swedbank. Jag tror man glömmer bort det här med penningtvätten så småningom här. Så den ser bra, stabilt utvecklingskris som rullar på. Sen tycker jag att Nordea börjar bli lite väl pressad nu. De runt 80 kronor så borde det definitivt finnas en bra uppsida där, åtminstone om man åker vänta ett par månader.
Men nu måste jag göra som god journalist här. Nu nämnde du tre stycken, om du får nämna en.
Okej, men då tar jag SEB om jag bara får ta en just nu.
Vad är det du gillar med dem?
Jag gillar att man ser bra utveckling på företagssidan. Man är ju den som är mer affärsbank, så att säga. Så att man gynnas av aktivitet på marknaden. Och företagen är ju ganska aktiva nu, både på lånesidan och på affärssidan. Så att tittar man liksom lite mer kortsiktigt, så tror jag att det finns bra momentum där på några månader sikt. Alltså.
Och det utlänningarna gillar med SEB antar jag också är lite mindre exponering mot bolånemarknaden.
Ja, precis. För du har de har ungefär en andel på 13% utav bolånemarknaden, och så har du Handelsbanken och Swedbank med 25% var, som är de tunga spelarna där.
Ja, vi får se. Nästa vecka kommer ju, och det kommer ju du hålla järnkoll på, Resursbank kommer ju med rapport nästa vecka.
Precis, det är också en sån här som är konsumentinriktad, som kommer med sitt ursprung från postorderförsäljning och finansiering av butiksavbetalningsköp och sån här grejer. Så det har ju väldigt mycket med konsumenten att göra. Så den kommer jag att titta på tisdag. Men där har ju du också en hel del att göra på tisdag, ser när jag kollar i kalendern här.
Ja, det händer en hel del. Det är Catena Media på tisdag, eller hur?
Precis.
Sen också i veckan så har vi ju Starbreeze och G5, mobilspelsbolag och dataspelsbolag. Sen så blir det ju superintressant också med Leo Vegas med tanke på aktiens utveckling som kommer på onsdag där, om jag inte minns fel.
Precis.
Så att, och där har ju verkligen analytikerna har ju, jag kikade i den här databasen Factset som vi har, kollade på estimaten för Q3 i Leo Vegas. Det är ju en ganska dramatisk nedjustering som har skett av EPS, det vill säga vinst per aktie, och försäljningen på den här Q3 om man jämför med i somras. De kom ju med de var ju ganska bäsiga kanske är fel ord, men det var inte någon jättepositiv utveckling i juli hittills, plus att det har varit lite strut på den brittiska marknaden. Men sen har ju du också, om vi ska pressa det bolag, så kommer ju Oriflame också nästa vecka.
Precis, och de har ju haft det riktigt motigt i år. De har det tufft i Ryssland, de har både försäljningsmässigt tufft i Ryssland och sen har de valutan har haft emot sig ruben. Och de har ju också haft problem med Turkiet, vilket inte heller är någon marknad med stabil valuta, om man kan säga så. Det som däremot växer det ganska bra i Asien, och där kommer konkurrenten L'Oréal med försäljning nu här om dagen, där det visade sig att det gick bra för dem i det området, så att vi får se om det kan få lite, om det även kan vara lite mer positivt för Oriflame. Där är, nu är det väldigt liksom negativt och man har haft dåligt momentum ett tag här, så att det vore intressant att se om det vänder. Men sen vet vi också att fjärde kvartalet är ju egentligen lite större för dem. Då har du alltihopa det här med julhandel och presenter och grejer. Så tredje kvartalet är liksom lite ett mellankvartal, så man ska inte dra så stora växlar på det. Men vi har även Sampo som jag gillar, som kommer på onsdag. De har ju åkt ner en del eftersom de äger så mycket Nordea. Men det är ju också en intressant del med sakförsäkringsrörelsen. De äger ju svenska bolaget If, men man äger ju också nästan halva danska sakförsäkringsbolaget Top Danmark. Så att Sampo är ju typiskt ett sån där utdelningskris också, med en direktavkastning runt en 7% och en stabil aktie där du ser, kan se en del uppsida nu. Så det känns som en sån här riktigt bra defensiv aktie.
Obligationsliknande, ja, nästan tillgång.
Precis. Så att den kan man gott ha med i sin långsiktiga portfölj. Sen kan man ju säga att Ericsson har kapitalmarknadsdag i New York nästa torsdag. Så att där kan man ju se om man lyckas skärma marknaden ytterligare lite för att peta upp dem en bit.
Ja, de är ju, har ju gått riktigt starkt. Vi är väl uppe på nu 84-85 kronor här.
Precis.
Så att ja. Men då får vi tacka för att ni har lyssnat på den här analyspodden den här fredagen, som vi spelar in den här fredagen. Och så får vi önska en trevlig helg, eller hur, Agneta?
Det gör vi. Ha det så mysigt här nu gärna helgorna helgen, så hörs vi av i nästa vecka. Och innan dess kan ni lyssna på några av våra systerpoddar också. Vi har Makrorådet för den som är intresserad av de grejerna. Och vi har ju också Digitalpodden som våra kollegor på det digital har. Så, och vi har också en privatekonomisk podd, Smarta pengar, där man kan lyssna lite om fonder och allmänna privatekonomiska tips och så.
Ja, glöm inte bort att lyssna på dem. Och tack för att ni lyssnar på oss. Då önskar vi trevlig helg. Ha det bra.
Hejdå. Hejdå.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.